morgon. Ska vi bara ta en stund till med Gud innan jag går vidare? För det är honom vi behöver idag. Inte något som jag kommer säga. Det är Gud. Vi tar en stund till. Tack Gud att du regerar över allt. Tack Gud att du är på tronen. Tack Gud att du beskyddar oss. Tack att vi kan ge till dig alla våra omständigheter. Tack att det alltid finns en väg tillsammans med dig. Tack att du älskar oss. Amen. Ja, god morgon. Esther heter jag, en av pastorerna här i kyrkan. Och så idag predikar jag faktiskt om Esther. Vad bra. Vad roligt. Så. Nu, jag har rubriken Gud skydda sitt folk. Men så har jag ställt en fråga. Hur kan man vara trofast i en värld som är emot Gud? Hur kan man vara trofast i en värld som är emot Gud? Och så hela boken av Ester pågår i en tid när judiska folket var exil i ett annat land. Det var en väldigt osäker period för dem. Kungen Ahasverus hade värderingar som var totalt emot Guds värderingar. I början av boken har kungen ett 180 dagars fest med mycket alkohol. Kungen har en halvår till en fest. Ständig party. Det är ingen tid att göra beslut, ingen tid att ta hand om folket som bor i landet. Kungen brydde sig inte om sin roll som ledare alls, utan han ville bara njuta av sin makt och rikdom och visa det för andra. På slutet av festen är det så att kungen ville visa sin fru till alla män som var där, men drottning Vashti, hon bara skrattade. Hon sa nej, det ska jag inte. Så kungen blev arg. Det här var efter 180 dagars fest. Han tänker inte rakt, kan man säga. Och ja, så han bara säger, vad ska vi göra åt min fru? Och de tar bort henne. Överhuvudtaget. Han och sina rådgivare beslutar, hon ska inte vara drottning längre. Hon vill inte tacka ja till kungen. Vi behöver inte henne längre. Så det här är ju inte alls ett land när rättigheter är viktiga. Kvinnor är inte viktigare. Och kungen bara blåser hit och dit med sin beslut. Han har ingen koll om hur man var ledare. Han har ingen koll om Gud. Så det här är inte alls en trygg plats för Guds folk att bo i. Men mitt i allt det här har Gud en plan. För han alltid har en plan. Ja, så, men berättelsen är inte slut än. Vad händer då? Kungen beslutar att han vill ha en annan fru. Så han samlar alla vackra kvinnor i landet och han väljer en ny fru. Och så fruen blir Esther. Hon var en som hade ingen föräldrar, utan hon var adopterad av Mordecai. Och de var judar. De här var exil. De var minoritet i landet. De kunde inte alls vara offentlig om sina tro. Men sedan blev det så. Esther blev ny fru och hon kom in i palatset. Hon håller kontakt med Mordecai. Men en sak till. Mitt i allt det här finns en man som heter Haman. Han är en av kungens rådgivare. Han är en som vill ha makt för sig själv. Han tycker om att vara ärad. Han vill att alla böjer knä framför honom. Men Mordecai, det är inte någonting, så inte någonting som Mordekaj vill göra. Mordekaj ville inte alls böja knä framför Haman. Så då blev Haman väldigt upprörd och han tar ett beslut att utrota alla judar. Det är väldigt extremt egentligen. Men det här är ett land utan Gud. Mörka regera. Så nu är det allvarligt för hela judiska folket. De är minoriteten, de är inte viktiga. De kommer vara utrotade av hela landet. Finns det någon som kan hjälpa? Finns det någon som kan ändra deras situation? Som jag sa, Gud alltid har en plan. Han alltid har en plan. Han kommer inte att låta sitt folk förstöras. Men det finns tre viktiga personer som är en del av Guds räddningsplan som jag kommer predika om idag. Först tar vi Mordekaj. Om vi kunde byta bilden. Ja, bra. Mordekaj är en som sätter Gud först. Så det var Haman som fick en hög position från kungen. Han ville att alla började knä framför honom. Alla förutom Mordekaj. För Mordekaj förstår vad det är som står skriven i Guds bud. Att inte tillbe någon utan bara Gud. Bara tillbe Gud om du tillhör honom. Även om det är farligt att göra så. Egentligen det är väldigt farligt att stå ut som jude i landet. Men Mordekaj tillbe Gud först. Det är en sak att säga att Gud är först. Det är en annan sak att visa det. Att ta ett beslut och göra någonting åt det. Så han är modig. Gud är viktig. Men Mordekaj också är någon som respekterar kungens liv. Trots att kungen är inte en bra kung. Trots att kungen har ingen koll om hur man skulle leda. Mordekaj ändå rädda kungens liv. Så vi har så här i kapitel 2, vers 22 och 23. Mordekaj fick höra att två av kungens män vill döda kungen. Och det står så här. Mordekaj fick veta det och berättade det för drottning Ester och hon förde det vidare till kungen på Mordekajs vägnar. Saken undersöktes och man fann att det var sant. Hövmännen blev både upphängda på trä. Detta nedtecknades i kröniken i kungens närvaro. Precis som det var med Daniel eller Josef är det så att Mordekaj respekterar kungen trots att han är inte en bra ledare. Mordekaj är en som älskar sina fiender. Men det blir någonting väldigt viktigt som Gud kommer att använda sen. Vi får vänta på det. Mordekaj är också övertygad av Guds beskydd. Han står fast i det att Gud kommer att rädda folket. När Ester är osäker i kapitel 4 är det Mordekaj som är övertygad att räddning ska komma till judiska folket. Han säger så här. För om du tiger denna gång kommer hjälp och befrielse till judarna från annat håll. Han förstår att den guden som tog Israel genom Röda havet är den guden som är med dem nu. Gud är detsamma igår och idag och i evighet. Mordekaj har ett starkt hopp. Hur är det för dig när det är kris? Hur är det för dig när det är skakigt? Står du fast i Guds beskydd? Står du fast i att Gud är en som man kan ha hopp i? Det var Mordekaj gjorde. Men nästa kommer vi till Ester faktiskt. Vad var det som hon gjorde för att rädda folket? Hon är en som har Guds favör. Hon är en som har god karaktär. För det är alla som ser det. Så snart som hon kommer in i palatset är hon omtyckt av alla. Det står i boken att hon är vacker på utsidan men också på insidan. Det märks att hon har god karaktär. När Mordecai utmanar Esther att gå fram till kungen är hon förstås rädd för sitt liv. Men efter Mordecais utmaning tar hon ett svårt och modigt beslut. Det är inte att man är modig för att man har ingen rädsla. Modighet betyder inte att man aldrig har någon känsla av rädsla. Vi är modiga när vi låter inte rädsla stoppa oss utan att vi tar beslutet ändå. Att vara rädd men att gå vidare i en svår situation i alla fall, det är det som visar modighet och kraft. Men kapitel 4, de här är ju nyckelverser i hela boken. Det står här, det är ingen som får gå in till kungen utan att vara kallad. Man riskerar sitt liv, men nu behöver Esther gå in. Så snart som hon tar ett steg in i rummet, det kunde vara nästan hennes sista steg. Men hon behöver gå in. Men det här är en kung som tog bort sista drottning. Hon är inte alls säker här. Men det handlar inte bara om Esters liv utan alla judar i hela landet. Vem vet, kanske är det just för en tid som denna som du har uppnått kunglig värdighet, säger Mordecai till henne. Han förstår att Gud kommer befria oavsett om Esther vill ställa upp. Men han också förstår att det är Gud som har placerat Esther i palatset så att hon kunde vara en viktig del av Guds räddningsplan. Och det är intressant att Gud väljer en kvinna i ett land när kvinnor betyder ingenting. Väldigt intressant. Det står så här i 1 Korinthierbrevet 1 och 27. Nej, det som för världen var dåraktigt utvalde Gud för att förödmjuka de visa. Och det som för världen var svagt utvalde Gud för att förödmjuka det starka. Jag menar inte att kvinnor är svaga i för sig, men att deras position och influens då var ingenting. Gud ville använda den som hade minst värd för att ödmjuka de visa och samtidigt upprätta Esters position och viktighet. Hon säger så här i vers 17 sen när hon tar ett beslut. Jag går in och är jag förlorad så är jag förlorad. Det här är ju typ defining moment för Esther. Hela av hennes liv har förberett henne för just den här stunden. Och hon bestämmer sig att lita totalt på Gud. Det är väldigt stark. Världen ser henne som ingenting. Men hon har otrolig starkhet. Så oavsett vad världen tycker åt dig eller mig, oavsett vad familjen tycker, vänner tycker, alla tycker, vi alla kan ta ett beslut för Gud. Vi alla kan ställa upp för Gud när det behövs. Vad står du i just nu? Vad har du influens? Hur vill Gud använda dig? För ditt liv handlar inte bara om dig. Du är en viktig del av Guds plan. Han behöver dig som du är, med allt som han har lagt i dig. Om vi backar så kommer världen sakna någonting. Världen behöver oss precis som vi är. Det är en del av Guds plan. Var och en av oss. Det är viktigt att vi tar hem den, även om vi tar hem ingenting annat. Gud behöver oss som vi är. Han har skapat oss som vi är. Vi alla var och en har en del av hans plan. Esther är också vis. Hon är väldigt vis. Hon tar tid med kungen och med Haman när hon sen behöver berätta varför han behöver hjälp. Hon behöver hjälp hon förstår att om hon hedrar dem, om hon är omtyckt av dem, skulle hon ha lättare vägen in med hennes åsikter. Hon är vis. Hon tar tid, hon ber först. Hon tar 3 dagar med Gud först. Och sen, hon gör bra beslut. Och det är bara 2 böcker i hela Bibeln som handlar om kvinnor. Det är Rut och Ester. Så det är någonting väldigt viktigt som vi alla behöver lära från henne. Oavsett om man är svag eller minoritet eller udda, kan man göra modiga saker för Gud. Det är ju så. Men hur är det att vara som Ester nu för tiden? Hur är det att vara en modig kvinna nu? Jag vill berätta någonting från Open Doors. Om vi tar nästa bild. Det handlar om en nunn som bor i Irak. Nunnan Hayat. Så hennes berättelse är så här. Hon levde tidigare i en skyddad miljö i en kloster i Irak, Mosul. Hon hade hand om barn från barnhemmet som klostret drev. Under sommaren 2014 vändes hennes värld upp och ner. Islamister från Islamiska staten nådde Mosul och Hayat och de andra systerna var tvungen att fly. Hon hoppades att hon skulle snart komma tillbaka till klostret, men det blev inte så. IS militära styrka växte. IS tog över klostret där hon hade bott i många, många år. Några dagar efter flykten fick klostrets föreståndare syster Mary ett mobilsamtal från en ledare inom Islamiska staten. Han sa, jag ringer för att berätta att jag nu sitter på din stol och att jag fattar beslut när jag sitter på stolen. Han sa så uppenbarligen för att håna oss, säger nunnen Hayat. Han frågade var vi gömde våra vapen eftersom han var säker på att vi hade dem. Vi var så strategisk i vår byggnad. Vi måste ha ju arsenal, säger honom. Så syster Mary guidade mannen till biblioteket och sa, det finns inga vapen, bara böcker. Bibeln är det enda vapnet vi använder. Jag rekommenderar dig att du börjar läsa den. Visst är det stark. Det finns ingen vapen, bara böcker. Bibeln är det enda vapnet vi använder. Jag rekommenderar att du börjar läsa den. Det är hur det är att vara en stark och modig kvinna nu för tiden. Som Ester var. Men den tredje och mest viktiga i hela boken av Ester är ju faktiskt Gud. Det är Gud. Han är inte nämnd i hela boken, men man kan se hans räddningsplan genom allt som pågår. Man ser det när Ester kommer in i palatset nära kungen i en tid när någon behöver tala till honom. Man kan se det i att Ester riskerade hennes liv att gå in till kungen, men hon var beskyddad. Hon var inte dödad. Hon fick komma in och berätta till kungen. Och så hör det är när Mordecai räddar kungens liv och det är nedskriven i krönikaboken. Och det handlar att natten innan Ester skulle träffa kungen för att fråga om hjälp är det att kungen han kan inte sova. Och han vaknar och läser att det var Mordecai som hade räddat hans liv. Natten innan han behöver ta ett beslut om alla judar, han vaknar och ser att det var en jude faktiskt som hade räddat hans liv. Det här var en del av Guds plan. Kungen behövde veta det precis innan han tog beslut. Gud använder allt. Det är viktigt att vi ber för våra ledare, att vi hedrar våra ledare. För vi vet aldrig när det kommer en chans att vara använd av Gud. Och vi behöver komma in i någon situation. Om vi älskar inte våra fiender, hur ska vi då komma in närmare dem? Det här är väldigt viktigt vad Mordecai gjorde. Men också det är så tydliga Gud är med judarna att de alla andra runt omkring börjar bli rädda av judarna. För Guds beskydd är så stark. Det är så tydligt. Hamans fru säger så här i kapitel 6, vers 13. Om vi hittar det. Hamans fru säger, om Mordecai som du börjat vackla för är av judisk börd, så förmår du ingenting med honom. Han kommer att bli ditt fall. Hamans fru, hon förstår. Det här, det är ju läskigt att komma mot Guds folk. Tänk om det var så tydligt att Gud var med oss. Tänk om det var så tydligt att vi hade Guds besked. Som Mordecai och Esther hade. Men sen kommer vi till slutet av Esther. Kapitel 9, vers 1. Så ser vi hur Gud vänder allt upp och ner. Det står så här. Judernas fiender hade då hoppats få makt över dem, men nu blev det tvärtom, så att judarna istället fick makt över dem som hatade dem. På ett mänskligt sätt var det totalt hopplöst när Haman beslutade att döda alla judar. Men Gud, han vände allt. På slutet av boken av Esther är det så väldigt tydligt vem det är som har makten. Och det inte är kungen och det inte är Haman, utan det är Gud själv. Gud visar för sig själv vem han är. Esther och Mordecai, de säger ingenting om Gud genom hela boken. Men på slutet är det så tydligt att det är farligt att komma emot Gud och hans folk. Det är farligt. Allt som Haman planerade för att döda Mordecai och alla judar handlade istället till Haman och hans söner. Försök inte att vara emot Gud. Du kommer inte att vinna. Men goda nyheter är, om du tillhör honom så ska han beskydda dig. Det finns två sidor. Försök inte komma mot honom, men han står med öppen famn och man vill komma in i hans familj och vara beskyddad av honom. Jesaja 54, vers 17. Det står så här. Inget vapen som smids mot dig ska ha framgång. Inget vapen som smids mot Gud ska ha framgång. Försök inte. Han regerar. Men det är en utmaning för oss. Det här boken tycker jag. Precis som det var att Gud hade en plan för hela judiska folket när de var exil i Persia, så är det att Gud har en plan för oss nu. Gud har en plan för kristendom i hela Sverige och hela världen. Han letar efter dem som vill ställa upp och vara med. Vill vi vara med och se staden förändrad? Var är min ansvaring? Var är din ansvaring? Gud kan förändra ett land i en dag. Det är precis vad han gör för judiska folket här i Esters boken. En dag blev det. Guds folk skulle ha varit etniskt rensat. Men plötsligt var det att folk var rädda för dem istället. Tror vi på det nu? Tror vi på Guds makt nu? Är det bara en gammal berättelse? Eller har Gud lika mycket makt nu? Vad tycker vi? Har vi hopp för vår stad, för Sverige, för världen? Eller skulle vi bara hålla fast till Jesus kommer tillbaka? Vad tror vi? Har vi en viktig del i det här? Eller ska vi vänta tills någon annan kommer fram? Vad tycker vi? Guds plan även nu är att skydda sitt folk och föröka sitt folk. Att hans rike skulle byta fram ännu mer över hela världen. Vad ska vi titta på? Hans makt? Eller det som är tufft? Det som är tufft, visst kan vi inte bara göra så här med, men hur ser vi det med en Gud som regerar över det? Hur förändras det? Jag tänkte berätta lite personligt hur det ser ut för mig att ställa upp för Gud i vissa situationer. Jag skulle berätta någon vittnesbörd av en gång när England-teamet hade varit här. Och så gick jag hem med barnen. Mycket glädje och hopp efter en bra helg tillsammans med Gud. Och så gick vi in i Östensund och köpte semlor, förstås. Och så upplevde jag att plötsligt skulle jag be för den kvinna som jobbade i Östensunds. Någonting med en ont i axeln. Jag visste ingenting om det var rätt eller inte. Jag hade en svag känsla bara. Men det kändes, nej, jag kan inte åka hem. Jag har sett Gud göra så mycket under helgen. Så kom jag fram till henne och sa, har du ont i din axel? Ja, bägge två, sa hon. Får jag be för dig? Ja, lite överraskad. Men hon fick uppleva Guds kraft och värme i henne. Och så kunde jag berätta, det här är Gud. Han bryr sig om dig. Det är hans kärlek. Du är viktig inför honom. Jag hade ett val. Skulle jag dela det? Eller gå hem? Det var bara mellan mig och Gud. Det var bara Gud som visste. Jag hade ett val. Men jag ville ställa upp för Gud. Och så fick någon annan en välsignelse. Men också i min familj. Jag är den enda kristen. För nu. Som är frälst i familjen. Hur är det att ställa upp för min tro i den situationen? För mig är det att inte gömma vem det är jag tror på. Att inte gömma att jag ber. Att be för dem. Jag har delat min tro med mamma och pappa över många, många år. I början var de totalt emot. Men de har blivit mer och mer öppen. Och intressant att 2 veckor sedan när de var här. De kom så nära. De kom så nära. Hela stämningen i gudstjänsten. De kunde känna Guds närvaro. Att även prata med min mamma och pappa om vad Guds närvaro var någonting stort. Man kan inte gömma att Gud är här med oss på söndagen nu. Han är här tydlig. Och de tog en del av det. Och då kunde vi be för dem. Lägga händer på dem. Och försigna dem. Och det gav mig stor hopp för deras framtid. De kom ännu närmare. Så det är hur det är för mig att ställa upp för min tro i vissa situationer. Hur ser det ut för dig? Var är de situationer i ditt liv? Kanske på jobbet eller i familjen, eller ute på stan eller med barnen. Ni vet. Just nu har vi väldigt mycket beskydd i Sverige och i England, var jag kommer ifrån. För att det finns få för andra en kristen grund som lagen har byggt på. Men det blir inte så. Det blir inte så. Det blir svagare och svagare. Men Gud har en plan. Eller hur? Gud har en plan för oss, för församlingen, för staden, för världen. Men hans plan, vi är hans plan. Det är inte att Gud har en plan. Bra, ska vi stå här och se vad Guds plan är? Jättebra. Nej, Gud har en plan och Guds plan sitter här idag. I Guds tjänst. Det är Guds plan. Var en av oss. Hör vi det? Gud har en plan. Det är inte en plan. Gud har en plan. Gud har en plan. För världen. Va? Det är viktigt att vi var och en blev den som Gud har skapat oss att vara. Men han har med. Han hjälper oss. Heligande finns. Va? Vi har hjälp. Det är viktigt att vi alla lever medvetet, vill jag säga. Att vi tar tid med Gud, att vi drömmer med Gud, att vi visionär med honom. Är jag i den platsen var du vill ha mig? Gör jag det som du har förberett för mig? Varför är jag här? Det var så här i veckan. Jag skulle träffa några tonåringar tjejer och vi skulle prata om drömmar. Det är någonting väldigt viktigt för mig. 2009 skrev jag en drömlist. 100 drömmar. 100 drömmar som jag vill att ha med Gud. Dels för mig, dels att göra med Gud, vad jag vill se Gud gör. Jag hade inte tittat på den för länge sedan. Men kom jag på, 2009 skrev jag, jag vill gå tillbaka till Sverige. Jag vill vara flytande på svenska. Jag vill översätta en predikan till ett annat språk. Det skrev jag 2009. Det var precis när folk hade sagt till oss, nej, du får inte flytta till Sverige nu, det finns ingen pengar. Så skriver de tre drömmar. Nu bor jag i Sverige, pratar svenska och översätter en predikan. Gud har placerat mig här. Och han visste det i 2009. Fast jag visste inte det. Men man kan drömma med Gud. Man vet aldrig vad man kommer fram till. Han har en översikt som är större än våran. Glöm inte drömma. Glöm inte ta tid med Gud. Glöm inte prata med Gud om hans planer för världen. Vill du vara med? Vill du vara med och ställa upp för din tro? Vill du vara med och ställa upp för Guds fördelningar? Världen behöver dig och mig. Vem vet, kanske är det just för en tid som denna. Ska vi stå upp? Jag tycker det är bra att vi tar en stund med Gud och börjar drömma med honom. Det kanske finns folk här som har aldrig drömt med Gud, som har aldrig vågat tänka att Gud vill använda dem. Det kanske finns folk här som tänker, nej, 100 drömmar med Gud, det är ju för mycket. Det kanske finns folk här som tycker de inte alls viktiga. Fast Gud säger tvärtom. Ta en stund nu med Gud. Gud lägger i oss allt vi behöver. För vi tar honom i handen och går med honom. Han vet bäst. Men han är en god far.